Det rullar, som vi säger.
Jajamän.
Varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Första dagen i februari är här. Solen skiner och det är svinkallt. Ja. Och du har fastnat i en hiss.
Jag tror inte man får säga att det är svinkallt när jag såg att det var så här 27 minus i Östersund. Det var lite som jag började fundera på deras träningsresa. Men då gick jag in och googlade. Såg att nej, de hade blivit inbjudna att träna inomhus i någon hall där. Så inte fan är det legitimerat att åka till Spanien ändå.
Så är det.
Ja, jag har fastnat i en hiss. Det var en helt sjuk upplevelse alltså.
Efter det kanske... låter lite kul. Vet du vad det får mig att tänka på? Det är någon Beck-film när de får fast mördaren i en hiss en gång. Och han...
Jag är för dålig på Beck, men...
Tidig Beck-film. Det är någon pedofil som typ utnyttjar små pojkar. Och sen så blir de fast i en hiss, tror jag. Beck och den här mördaren.
Jag fastnade med oss. Min sambo.
Ja, det är lite bättre.
Den diametrala motsatsen. Ja. Men det var 9 sekunder kanske tog innan jag greps av någon typ av panik.
Aj, aj.
Kom en kille med Djurgårdsmössa och öppnade sen. Ja. Halvtimme senare.
Härligt.
Så shoutout till honom, måste jag ändå säga. Direkt efter, går ut på en promenad, träffar Disco i Vitabergsbacken. Vart glad.
Jobbade han?
Nej, han åkte pulka.
Man vet ju dock att han jobbar samtidigt. Telefonen går varm.
Ja, men han hade ändå med sig sin dotter. Han åkte inte pulka själv. Men jag tror att det var en riktigt fin pulka söndag för
honom. Jag såg också att hon fick en isglass, tror jag, på hans Instagram. Vem vill äta isglass i det här värdet?
Hon kanske bara äter isglass. Älskar isglass. Men... Ja. Ja, fastnat i en hiss, träffat Disco och övning kört. Och det är ett annat ljus alltså. Det är också motsatsen till att fastna i en hiss. Fan vad kul det ska bli att få ett körkort.
Ja.
Alltså ratta runt där i Årsta med omnejd och bort i Enskede och känna att man kan växla upp hela vägen till 4 nu. 5 är ju kvar. Men jag är på så jävla goda vägar. Starta i backe, allt kommer... Går så jäkla bra. Och det är nog tack vare Mattias på förskolan som är lär liksom en dåligt dresserad häst att ta ett körkort. det är shoutout till honom alltså. Fan vad grym han är.
Har du sett Bojanic?
Nej.
Stående frågan.
Den stående frågan är nej.
Ja.
Men det är också jävla corona safe. Man sitter med en liten plastgrej och sen hoppar man in. Man går inte in där så mycket. Han kanske sitter där inne och tragglar teori, det vet inte jag. Jag tror inte det. Men de är grymma där borta.
Härligt. Vi ska ringa Djurgårdens säkerhetsansvarig Mats Jonsson. Många har ju, tror jag, bra koll på honom, främst via Twitter. Då han har stenkoll på det här med villkorstrappan och dialogen med polisen och det som har hänt den senaste tiden. Det ska bli spännande att höra vad han har att säga, för att han är ju experten man ska snacka med.
Ja, verkligen. Han går i bräschen där med några andra säkerhetsansvariga i Allsvenskan. Så vi slår en signal till Mats och kollar status så att säga.
Verkligen. Du har numret.
Ja då.
Får vi höra de berömda signalerna här. Hej Mats, där är Henrik Eriksson och Filip De Giorgio från Studio Allsvenskan.
Hallå!
Hur är läget?
Det är bara bra, hur är det själv?
Jo då, det är bra. Du är ju med här live i podden och vi ska ju snacka lite villkorstrappan med dig och dialogen och sådär med polisen. Så jag tänker att vi kastar oss rätt in. Ett år utan fotboll 2020 så fick man ju liksom inte höra så mycket om vad som hade hänt efter 2019 som var väldigt uppmärksammat kring just villkorstrappan. Så vi vill väl börja där. Vad är det som har hänt under 2020?
Ja, det var ju en orsak till att vi inte hörde någonting 2020, och det var ju faktiskt att det var inte så mycket som hände och skedde inför den allsvenska starten i juni där, utan det var total radiotystnad skulle jag vilja påstå ifrån polismyndighetens sida i just den här frågan i varje fall.
Mm.
Va? Och, Ja, och det tror jag nog berodde på lite grann att man hade lite problematiker att hantera internt. Dels så var det en oenighet i hur man skulle gå vidare i villkorstrappan och där man var liksom ute efter att på något sätt hitta en ny inriktning för 2020 som det var då. Men man ville liksom att den skulle vara så pass enig som möjlig inom myndigheten så att man det spelar liksom ingen roll var fotboll spelas i Sverige utan spelas en match i Stockholm så ska den bedömas på samma sätt som när matcher spelas i Östersund eller Sundsvall eller Luleå. Så att det var väl liksom orsaken till att man, när man inte kom överens, när det inte blev så att man faktiskt gjorde en enad röst, så då var det nog bättre att hålla tyst och i så fall försöka komma underfund med vad nästa väg eller nästa steg ska bli. Mm.
Vad ligger vi där då? Har vi fått veta något om året och vad nästa steg är?
Ja, vi försökte ju att bringa lite klarhet i det under 2020 också såklart. Men det var väl inte förrän i slutet av året där när vi ändå fick så att säga en napp på när det nya inriktningsbeslutet inom citationstecken blev beslutat och klart och offentligt. Eller offentligt, det finns upprättat inom myndigheten. Det är fortfarande inte så att det är kommunicerat med oss klubbar. Utan vi har ju liksom fått del av det på annat sätt.
Mm.
Men där kan man ju då läsa ut att man inte har ett inriktningsbeslut för 2021. Utan det har man ersatt med någon form av handläggningsstöd inom myndigheten då, som ersätter inriktningsbeslutet. Och det viktiga i det är ju att det har samma verkan som ett inriktningsbeslut, så det är liksom ingen skillnad i sak för oss som klubb eller som anordnare, utan vi påverkas lika mycket av det här nya handläggningsstödet mot om det hade varit ett inriktningsbeslut. Det är mer en intern fråga för polisen varför man benämner det på olika sätt.
Och
allvarligheten i det ligger väl sen snarare i att innehållet i handläggningsstödet är extremt tufft formulerat för oss anordnare genom att man har egentligen inte hörsammat det som vi har lagt fram från klubbarnas sida, från Svensk Elitfotbolls sida eller ifrån... Ja, låt mig förkalla det för motpartsperspektivet, alltså att vi i den här frågan är ju någon form av part som betraktas som motpart då. Och då när vi delger våra synpunkter och åsikter så kan vi bara konstatera att det finns säkert noterat någonstans, men det har inte liksom trängt igenom i den slutliga produkten som polismyndigheten har upprättat nu, utan här kör man sin väg och gör det till fullo helt enkelt.
Hur påverkar det här när ni ska engagera matcher, om det blir med publik under 2021? Hur ser du på det?
Ja, men det kommer ju bli en utmaning. Därför att det här kommer ju landa i att så småningom, de första matcherna kommer inte vara några större bekymmer att arrangera eller anordna. Utan det är ju snarare sen när villkorstrappan fortsätter och den här vandringen uppåt sker. För till syvende och sist så kommer vi hamna i ett läge där vi någonstans kommer till en gräns om det ens är lönt eller om det ens går att arrangera en fotbollsmatch. Och då kommer konflikten vara ett faktum. Och det är ju den konflikten mellan anordnare kontra tillståndsgivande myndighet som vi måste egentligen råda bot på och försöka förbättra och förändra. Det är inte tu tal om att det finns ett bekymmer eller att vi har en problembild att hantera i våra arrangörskap och så. Det ser vi gärna fram emot att försöka fortsätta arbetet med tillsammans med väldigt, väldigt många andra aktörer. Polisen är en aktör, sen har vi våra besökare som en annan och vi har andra myndigheter men även andra intressenter i form av arenaägare med flera som då ändå är villiga att faktiskt vara beredda att göra vårt yttersta för att skapa en tryggare och säkrare och trivsammare arrangemang. Men det kommer tyvärr inte att räcka till i längden. Utan då kommer vi säkert hamna i situationer där klubbarna kommer få svårt att anordna fotbollsmatcher som är publika överhuvudtaget, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Och det är den verkligheten som vi ser. Och det är den faran och det hotet som vi någonstans känner att ja, men det här kan inte vara syftet, så här kan det inte vara.
Den här motparten som då är klubbarna, vilka mer räknar du in där? Vilka är liksom rösterna som går ihop och jobbar mot myndigheterna?
Jag känner väl att klubbarna är nog ganska enade i det här, och svensk elitfotboll och svensk fotboll och förbund med mera. Givetvis också supporterorganisationer som också är involverade eller följer debatten med nogsamhet. Jag menar, du kan ju antingen betrakta oss som en motpart, eller så betraktar du polisen som en motpart i just den här frågan. För i grunden måste man ju också hålla isär att det är ju inte alltid vi är motparter, utan vi är ju faktiskt också medparter allihopa. I grunden så vill vi bedriva trygga och säkra och trivsamma arrangemang, men det är fortfarande liksom vissa frågeställningar eller vissa beröringspunkter där vi känner att amen, här är vi inte riktigt på samma sida, utan här måste vi nog faktiskt försöka, ja, vi kan vända blad och sen skriver vi en ny sida i så fall, om man får uttrycka sig bildligt. Men någonstans så är det ju dit hem vi måste komma, för det som idag är skrivet, det är lika värt att kasta i papperskorgen, om man ska vara ärlig.
Ja. Hur ser du på framtiden då? Du och många andra, ni gör ju ett otroligt viktigt jobb, men känner du att får ni något typ av gehör från polisen och myndigheternas sida, eller är det tyst ett helt år och sen dikterar de bara reglerna därefter?
Ja, men i princip är det ju så. Det är ju den uppfattade bilden man har själv. Som jag nämnde också inledningsvis, så man har ju inte lyssnat på de synpunkter vi har haft hittills i vart fall. Och då är väl sannolikheten inte särskilt hög att man kommer att lyssna på dem framöver heller. Men därmed inte sagt någonstans att vi liksom ger upp och säger att ja, men de lyssnar ändå inte, så därför säger jag inget. Utan någonstans måste vi fortsätta arbeta för det vi tror på. Vi vill ju samma sak. Det är också viktigt att understryka. Och någonstans så är ju vi beredda att också göra arbetsinsatser eller åtgärder för att uppnå målet. Det är bara det att arbetsinsatserna och åtgärderna måste naturligtvis vara verkningsfulla. Annars kan vi skippa dem. Kollektiva bestraffningar eller stänga ner sektioner bara för att, eller att man ska utvidga arenaområden av någon konstig orsak eller anledning. Men det hjälper oss inte. Det är inte dit hen vi ska, utan låt oss sätta oss ner och ta fram konkreta och bra åtgärder som vi tror på. Då kanske vi kan börja någonstans i vart fall.
Ja, för det där har man ju hört lite om, just arenaområdet. Hur liksom, när ni arrangerar fotbollsmatcher, hur stor koll måste ni ha? Och är det väl hela vägen bort till tunnelbanan och liknande, det snackats om nu?
Ja, men exakt. Det är väldigt stora områden idag som är. Åtminstone här i Stockholm så är det så. Där har vi jag skulle säga faktiskt Sveriges största arenaområden i särklass. Både utanför Friends men också på Tele 2. För där sträcker, ja, i princip har du synbarhet till arenan, så befinner du dig högst sannolikt inom ett område där vi som arrangör ansvarar för ordning och säkerhet och trygghet och inte någon polismyndighet. Det är nästintill som att man förutsätter att vi ska ha ett medborgargarde som springer omkring i krokarna och gömmer sig och håller ordning och reda på den allmänna ordningen. Men så är det naturligtvis inte. Men det är lite grann det kravet vi har mot oss när vi arrangerar en fotbollsmatch. Och skulle det då dessutom ske en ordningsstörning som är under matchen, och det kan vara vilken ordningsstörning som helst, så kan det bli ytterligare större områden inför nästkommande match. Vilket naturligtvis är en effekt eller konsekvens som man kliar sig lite i huvudet åt. För det kommer inte att bringa ordning eller klarhet eller att öka tryggheten och säkerheten på arrangemanget bara för att vi får ett ännu större område att liksom ansvara för. Utan det är ju en renodlad, vad jag ser det som, varje fall en bestraffning att här får man ändå, då får anordnaren eller klubben ta in mer personal, man får arbeta utifrån ett större område, och då kan man så att säga slå på oss de åtgärderna eller de följderna då utav det här som har skett inne på arrangemanget. Ett tänk som är, ja, lite grann det som svensk fotboll hade under många, många år, strikt ansvar egentligen. Händer det någonting så får man plikta för det, alldeles oavsett vad man vidtar för åtgärder eller kommer att vidta för åtgärder framöver.
Jag läste en tweet på Twitter som var lite barnslig kanske, men gäller det samma på landskamper, vet du det, på Friends? Alltså om någon skulle bränna en bengal på Friends, skulle den publik reduceras också till nästa landskamp?
Ja, det skulle definitivt kunna bli en sån fråga. Alla ordningsstörningar som sker är ju sådana ordningsstörningar som kan påverka en arrangör framöver. Ja. Svenska fotbollsförbundet är en arrangör som vilken annan som helst egentligen. Och tillståndstrappan eller villkorstrappan, den är liksom framtagen för fotbollsarrangemang primärt. Även om det står idrottsarrangemang i att den kan tillämpas vid tillämpliga delar i alla fall för andra idrottsarrangemang. Men det är idrotten och framförallt fotbollen som den träffar. Och SF arrangerar fotbollsmatcher, då kan det mycket väl bli aktuellt för att tillämpa villkorstrappan även för deras arrangemang.
Vad är det polisen stör sig mest på? Är det liksom bengalen som det har snackats om, eller vad ser du där?
Ja, det är en återkommande fråga i varje fall. Att det är pyroteknik och bengalanvändningen som ökar. Men det är ju naturligtvis också alla andra ordningsstörningar som eventuellt kan komma att ske. Det finns ju en målbild för polismyndigheten att man ska ha noll poliser i tjänst i samband med fotbollsmatcher. Och det kan jag säga att i Stockholm så är det oftast noll poliser i tjänst som arbetar i varje fall inne på arenorna, utan de finns på andra platser i så fall kring arrangemanget utifrån en liksom arbetsledning som de svarar upp för eller som de gör internt. Men själva matcharrangemangen bedriver vi för egen maskin och för egna händer och fötter. Så ser det normalt sett ut. Men det är definitivt ordningsstörningar, och där pyrotekniken också är en stor del av ordningsstörningarna som man liksom vill komma åt inom citationstecken och få det att upphöra. I varje fall i steg med det.
Hur ser du på de senaste åren då? Du har ju jobbat inom det här under väldigt lång tid. Hur säkert skulle du säga är det att gå på fotboll, och om du sätter det i ett historiskt perspektiv också?
Ja, men alltså i ett historiskt perspektiv så skulle jag väl vilja påstå att tryggheten och säkerheten kring fotbollsarrangemang är under ständig utveckling, och vi har egentligen varit förbaskat duktiga på att arrangera fotbollsmatcher. Det är liksom det vi gör och har lärt oss av våra misstag också för den delen historiskt. Så att någonstans så är det idag väldigt tryggt och säkert. Och som jag sa, vi står på våra egna ben när vi arrangerar en fotbollsmatch. Det finns inte en polis inne på arenorna idag när vi arrangerar fotbollsmatcher i Stockholmsområdet eller i Solna. Så att någonstans så har vi ju lärt oss av det, och där har vi liksom kommit en bit på vägen. Och det här är ett arbete som initierades långt tidigare i samband med att poliskostnadsfrågan 2012 och 2013 var aktuell. Och det var väl där som blev en vattendelare helt enkelt. Där vi också sen började resonera kring att det kanske är så att vi måste bära oss själva. Vi måste nog se till att våra arrangemang kan arrangeras utan att vi är i behov av att ha en polisiär uppvaktning på våra arrangemang eller uppvaktning. Vi ska liksom vara självgående helt enkelt. Och vi gör ju också undersökningar och utvärderingar med våra besökare under flera års tid. Och där ser vi ju att den upplevda tryggheten faktiskt ökar. Och att människor som besöker våra arrangemang faktiskt tycker att det är bra. Trivselmässigt och hur man uppfattar att säkerheten är.
Sista fråga, Mats, och allt du säger är väldigt intressant, så man känner att vi borde ta en längre sittning där vi går igenom del för del i hur allt funkar kring ett arrangemang, kring en fotbollsmatch. Men hur ser du på den närmsta framtiden och kommande säsong? Är du ändå hoppfull eller känns det tunggrott?
Ja, det är nog en blandning av de där känslorna. Det är klart att jag det är väldigt tungrot. Någonstans är det lite Davids kamp mot Goliat när man börjar beba och mot en myndighet, bildligt talat. Men någonstans så känner jag också ett hopp, såklart. Vi kan inte ha det på det här sättet under 2021 så som vi hade under 2019. Eftersom 2020 är ett så att säga tappat år. Fortsätter det som den inslagna vägen som vi hade 2019 och som vi ser tendensen av nu inför 2021, så kommer det bli än mer tungrot. Men mitt hopp står ju till att förnuftet någonstans i slutändan får råda. Det hoppet hade vi när poliskostnadsfrågan var aktuell. Och där vann ju liksom det sunda förnuftet. Det var ju någonstans folk som reagerade och sa, men så här är det inte tänkt. Så här ska det inte se ut. Och det krävs inga lagändringar eller saker i svensk rätt som vi behöver fundera över. Allting finns. Ordningslagen finns där. Lagen om ordningsvakter finns där. Polislagen, den är tydlig. Och det gäller bara att vi tillämpar den. Men vi ska tillämpa den på de sätten som lagstiftaren hade för ambition eller åsikt. Eller som man ville att den skulle tillämpas. Inte hitta på några egna vägar som jag menar att Polismyndigheten gör just nu. Och att man försöker hitta tolkningar av saker och ting som gör att man hamnar snett helt enkelt. Det tror jag att där kommer förnuftet att råda så småningom. Men jag tror inte att vi har nått botten än i det här. Utan vi kommer förmodligen att vara tvungna att upplösa offentliga tillställningar. Alltså matcher som avbryts bara för att polisen säger att nu är det slutlek för idag.
All right. Ja. Vi hoppas på det bästa utfallet och vi tackar dig för det jobbet du gör och såklart många andra inom Allsvenskan. Så får vi höras vidare framåt helt enkelt.
Toppen, ja, men det blir jättebra. Ja. Stort tack att ni ringde.
Ja, tack själv Mats, ha det bra.
Tack, ha det gott.
Hej. Tja, tja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mats Jonsson, säkerhetsansvarig i Djurgården, var det där ni hörde och... Ja, det låter ju inte jättepositivt, Filip.
Nej, det gör det ju verkligen inte. Och som man säger, jag har läst lite olika dokument och olika artiklar om hur polisen såg på året 2020 och de tyckte att allt var kanon. Nu ska det bara jobbas på med hård i handskarna igen 2021. Och den bilden delar ju ingen med dem. Så att ja, det är väldigt tungt och tråkigt, men... När det börjar rulla bollar igen så blir det alltid lite bättre. Men den där frågan måste ständigt vara aktuell så att jobbet fortgår. Så att personer som Mats och dens motsvarighet i SEF, alla andra klubbar i SVFF, att de orkar, att de får den här energin och syret att fortsätta. För det är de som någonstans går i bräschen och tar kampen för oss som supportrar.
Ja, och jag tycker det är viktigt att vi som har Allsvenskans största podd, att vi lyfter den här frågan även i såna här tider när man helst bara vill prata silly season och att det har börjat spela träningsmatcher, men att man att ni alla som lyssnar, ni alla som engagerar er, att ni gör er röst hörda och att ni stöttar fotbollen, för det kommer som ni hör vara livsviktigt. Därmed kastar vi oss dock in rätt in i silly season och det absolut senaste är att Corriere dello Sport i Italien skriver att Ahmed Hodžić är väldigt nära Atalanta. Nu snackas det om 80 miljoner. I samma veva uppges det att David Brekalo, slovensk U21 landslagsman, jag tror att det är Daniel Kristoffersson på Expressen som skriver att man jagar honom. Så att de berömda dominobrickorna börjar falla här. Det kommer ut nyheter om att en ska in och en ska ut och då känns det som att det är nära i alla fall. Vad är dina tankar?
Ja, så klämde väl någon agent, jag vet inte om det är Rosenberg, men det är i alla fall att Napoli skulle vara intresserade i slutet där. Du vet, trycker på lite mot sista påskriften, så att det börjar ju hända grejer. Men det kommer ju med stor sannolikhet bli Atalanta, vilket känns jäkligt spännande alltså.
Verkligen.
På något vänster, Jag har inte sett Atalanta allt för mycket, men jag har sett dem lite i Champions League. Man får en aura kring klubben och den känns rätt på något sätt. Det känns rätt för honom att landa där. Och sen såg jag en tweet från Svanemar som hade listat olika spelare, vad de la mellan 5 och 6 miljoner euro för. Och här går de in och kanske då smäller 8. Och att det var klart etablerade spelare som hade köpt för mindre till Atalanta, så var det ju spännande. Sen vet jag ju ingenting om David Brekalo, mer än att av det man kan läsa sig till att han har spelat NK Bravo och gjort 17 matcher den här säsongen. Men nog är scoutingen bra där.
Ja, jag kan säga att det var försvarare som Palomino, Sutalo, Hatober, Toloi och Ibanez som kostade alla under 5 miljoner euro och kom då också från bättre ligor än allsvenskan. Så det säger en hel del om att Atalanta tror stenhårt på honom och det känns som att han kommer gå rätt in i det
laget. Tror inte valet av Bosnien var tokigt?
Nej.
För honom personligen. Sen hade det varit mycket inte. Roligt att se han i Sverige. Men jag tror att de har blickarna mot de där landslagen alltså.
Ja, verkligen så. Och jag tror att det var Jonas Dahlqvist eller om det var någon annan som nämnde att det kändes som att Anel stundtals förra året joggade igenom allsvenskan. Att han kände att han var så överlägsen. Så att gå nu, det tror jag att det bästa för honom. Inte liksom vänta ett halvår, utan gå nu när han har chansen, tycker jag. När det snackas om 80 miljoner och det är liksom ynka 2,5 ifrån rekordet Zlatan Ibrahimovic har i Malmö där. Vad känner du kring det? Tror du att Malmö, Daniel Andersson, tänker han så? Eller tänker han att jag tar bara 80 sen? Så.
Det tror jag verkligen inte. Han sitter och förhandlar med just nu en Champions League-klubb och en toppklubb i Serie A.
Ja.
Och har fått ett papper med 8 miljoner euro. Det signar man. Man tänker inte på de där, trycka upp det sista. Framförallt i och med att det har varit siffror kring 50 också, det har ju pendlat lite. Men det här känns någonstans kring den absoluta toppen, vad man kan få ut av en 21-årig mittback.
Sen kanske inte allting är upfront, utan det kan vara bonusar och sånt där som ska slå in utefter hur mycket man spelar. Så att vi ska säga att det ofta inte är 8 miljoner rätt in. Men å andra sidan, Malmö har ju inte problem med pengarna direkt.
Så är det inte. Man ligger ju inte och krävs att man behöver göra en försoning med Rasmus Bengtsson. Man kan ju köpa sig bort istället om man vill. Ja, men för den känns inte som att det kommer bli.
Nej, det kommer inte. Och på mittbacksidan i Malmö så finns det ju ändå försvarare att tillgå, även fast man inte skulle, det känns inte som att Rasmus Bengtsson kommer att spela i Malmö mer, utan där har man ju Lasse Nilsson som har liksom sitt sista år på kontraktet, Frans Brorsson lika så, och så vet vi att Lewicki också kan spela mittback, så att det finns ju tre stycken riktigt bra allsvenska mittbackar i den där truppen, även utan Rasmus Bengtsson och Anna Lachmedhodzic. Kan väl säga det redan nu att vi planerar ju för att få in Josip Ladan här väldigt snart. Inte den här veckan, utan nästa kommer det troligtvis bli, och han har ju bra koll på Malmö. Så att,
han ska få dra igenom hela sillefönstret. Stort Malmö fokus. Ja.
Rikast blir rikare nu med 8 miljoner in. Hur hade du spenderat pengarna om du var Danne och fick loss en stor summa av övergången till spelare till transferbudgeten? Det snackas ju redan om att man ska lägga en väldigt stor summa pengar på en anfallare.
Ja, är det inte dags för en 15-20 miljoners värvning? Alltså den personen kanske helt enkelt inte vill spela i allsvenskan, men med den tiden som är nu, att lasta upp ett treårskontrakt till en riktigt meriterad och etablerad anfallare som går in och dominerar. Det är väl det man tänker att de borde kunna göra. När får vi se den värvningen? Vi ser det i Sakis Etelin. På något sätt så är han ju inne och dominerar. Rosenberg var inne och dominerade. Ola Toivonen på ett sätt dominerar. Men det skulle vara spännande att se det där europeiska namnet kanske som kommer in och är riktigt bra. Och jag tror att det finns lite klubblösa anfallare ute nu efter coronaåret. Så vi får väl helt enkelt se. Men ett riktigt stort namn på anfallssidan tycker jag att Malmö-publiken är värda nu.
Det snackades ju om att Victor Gyökeres, man la 13 miljoner i liksom rent bud till Brighton, men han ville ju vara kvar i England sådär. Då är det liksom bara transfersumman, men sen är det en sign-on som det pratades om mellan 5 och 8 miljoner. Och bara där är det då snabbt över de här 20 som du säger. Men det som jag
något
läste
med det säger att det var rätt att de inte gjorde det.
Tycker du det?
Ja, magkänslan säger skönt att de inte gick så stenhårt för Gyökeres.
Ja, men jag tror att alltså det hade nog inte spelat stor roll, utan Gyökeres vill vara utomlands, tror jag. Däremot så jag tror ju på honom stenhårt. Så när jag såg honom i januari turnén, så jag tycker att det är en ruskigt bra anfallare. Så bara han får spela någonstans kontinuerligt, så kommer han bli riktigt, riktigt bra. Vi har ju nämnt Anders Norlén tidigare här. Djurgårdssupporter med stort intresse för ekonomi, som ofta ses ihop med osynliga handen på Twitter. Ja. Jag tyckte han gjorde en jäkligt bra förklaring kring vad saker och ting kostar vid såna här övergångar. Att man ofta bara tänker transfersumman. Och då hade han gått efter då Albion Ademi, som det snackades om att han kostade 2 miljoner kronor att värva för Djurgården. Och säger då att han får också en sign-on på 2 miljoner kronor. Ja, men redan där är vi uppe i 4. Sen i och med att han kommer från utlandet, så kan han ju få en expertskatt här i Sverige. Och då får han lön kring 96 000 ungefär. Som är lön och skatter och ett kontrakt på 4 år, så landar till slut ändå den totala summan på över 10,4 miljoner då, om vi antar att det var det här han fick i lön och i den här sign-onen. Så att värvningen av Albion Ademi, när man läser 2 miljoner i övergångssumma, och då kan man ju då tänka på alla andra övergångar, kanske är ju garanterat då betydligt högre.
Absolut.
För Djurgården i slutändan.
Sen vill de väl att Albion Ademi ska bringa mer publik, ska bringa sportslig framgång, ska bringa att du, Henke, köper en extra korv när du är där, för att du blir så jävla hungrig av att se hur bra han är på att spela fotboll. Så av att stärka en trupp så blir det ju en investering och en satsning för att helt enkelt göra klubben mer attraktiv.
Ja, absolut. Men sen så tror jag att man måste räkna egentligen också bara hårda pengar, för det är jävligt många korvar jag ska köpa om vi ska nå till 10 miljoner. Men det blir ju liksom en försäljning som man måste räkna med här, om
absolut
minst det dubbla mot vad man har satsat. Så får man liksom tillbaka 20 då av de där 10, sen så kanske inte han spelar ut hela kontraktet, och då blir det inte 4 år och då 10 miljoner om det skulle vara det. Så det är därför man när man läser de här snacken om att totalt sett så kanske är det här är den bästa övergången för klubben, även fast det inte är den största transfersumman, för att det är en spelare som har kommit från egna leden, eller man har plockat honom billigt från ett Afrika någonstans, eller vad det än kan vara, för att han sitter på en lägre lön och inte haft en så hög sign-on, och det har inte varit så hög transfersumma. Så måste man börja också tänka så, inte bara på liksom vad man säljer spelaren för, utan vad kostade den totalt sett under tiden den var i klubben. Därifrån så tar vi oss till Hammarby, som lånar in David Akam från Nashville SC. Första gången man ser, undrar vad SC står för, har du det?
Soccer eller? Club.
Ja. Annars brukar alltid vara det här, hans tidigare klubbar, Fire, Union, Crew, Columbus, Philadelphia och Chicago där.
Country-gängen, ja. De jobbar annorlunda, men spännande.
Ja, bra spelare när han var i Allsvenskan senast.
Ja, riktigt absolut. Bra. Och då pratar vi 2015, pratar Helsingborg, har haft ett tufft 2018 borta i MLS, vilket resulterade i att han opererade sig i vintern 18-19. En litet återbyggnadsår 19, där han ändå spelade, och sen 7 matcher har bara blivit 2020. Sen har ju det varit lite av ett märkligt coronaår på sina håll, men jag tror verkligen på kvaliteten, att han har hunnit bygga upp sig. Sen tror jag än mer på vad jag fått, vi har fått både på DMs olika, någon som där David Akam lånade ut sitt säsongskort till en supporter och sa så här, det här kan du ha, lämna tillbaka det senare. Jag har fått se från Jesper Jansson och Hammarby Håll att han är också värvad lite av som en pappa för de västafrikanska spelarna som har kommit in, för att han är en väldigt, väldigt fin människa. Så den 30-åriga anfallaren ska fungera både som socialt och på planen. Så jag tror på en stor bra värvning.
Ska inte underskattas, för att det där gjorde ju också Djurgården väldigt mycket. Kom ihåg att det snackades om när Omar Colley var i Djurgården, så var ju han den som tog hand om Tino Kadewere och så vidare. Och att det där är någonting man kanske ärver när en spelare lämnar.
Och ett bevis som visar på att så här, här är jag, anfaller från Ghana, har kämpat i Östersund, Helsingborg och nu ändå fått en karriär utomlands där han har en 150 matcher i MLS och har mycket lärdom att ge.
På tal om det så värvar ju man ju in fyra talanger från Nigeria, eller lånas in under ett halvår. Jag antar det att man ska kolla hur bra de är helt enkelt. Och inledningsvis kommer de ju träna med Frey.
Ja,
och nu
jag
kör
drog
man
namnen på Patreon. Ska jag göra det?
Nej, börjar någon bli bra så kan vi väl lyfta det här. Men hur ser du på att man kör stenhårt på just det här spåret och att man har 35 spelare i truppen just nu?
Ja, men då får vi räkna in de här som räknas in.
Såklart.
Och att vi nu totalt i Hammarby har, utöver de fyra 18-åringarna, jag tror två var 19, från Nigeria, så finns redan fyra spelare i truppen från Västafrika som är 20 eller yngre. Så att totalt nu 8 spelare från Västafrika, vilket är väldigt tydligt om man får prata det som har varit spår tidigare. Nanne körde sitt Brasilienspår. Bossa har ju också kört ett Afrikaspår, men nu Västafrikaspåret från Micke Hjelmberg och Jesper Jansson är så otroligt tydligt. Sen ska man veta att när Odilon såldes så var hela den här apparaten i rullning och man gick plus. Det kostar att bedriva verksamheten, att åka ner och rekrytera, bygga relationer och få till de här övergångarna. Sen gör man de här halvårslånen med option för att se att akklimatisera de sig under 6 månader i Sverige. Jag såg någon av de här fyra killarna nu som nu la upp att hur hanterar man kyla, vilket jag tyckte var härligt. De landade alltså i måndags och vi är Stockholmscentrerade här, så att den senaste veckan har de haft riktigt tufft, måste man ju säga, med 14 minus igår. Men jag tycker att någonting i mig säger fan vad tråkigt att vi inte kan lyfta Stockholms killar som är fostrade i klubben och få upp dem. Vi har Olved Ovin och Aymar Cher, absolut, men skulle kunna finnas 8 till som kommer från Hammarbys akademi som kan komma in och slåss i ett A-lag och säljas för stora pengar, så hade ju det varit det bästa alternativet, tycker jag personligen. Sen förstår jag när de ser hur lyckat det har varit med Aido, med Odilon. De får andra möjligheter där nere och de kanske då ser att det här kan vara en väg till stora pengar på en snabbare och kortare tid. Men det är ju någonstans tvådelat. Men så fort jag såg Odilon dra en liten fint och lägga upp en assist, så är jag ju sportsligt där och tycker att det är magiskt.
Nej, men det var ju något som Björn Westerström pratade med oss om för några år sedan, att i AIK så hade man ju kravet på sig att det var inte bara handlade om att vinna och vara i toppen hela tiden som de har varit under väldigt lång tid förutom förra året, utan där handlade det om att det ska vara Stockholmskillar i truppen. Det handlade om att man skulle ta upp många unga nya och att de sen var förberedda. Vi ser det med en Alexander Isak som är kanske det bästa exemplet. Vi ser idag med Paulus Abraham som ser ut att gå till Groningen för stora pengar. Jag förstår att både Hammarby, Djurgården och AIK tittar på det här spåret, för att de också alla har gjort bra affärer i Afrika på något sätt. Men att det kravet som du nämner nu kanske inte är ett krav i det utan mer en önskan, men det kanske kommer komma på ett Hammarby längre fram. Det får man ju se.
Men att Birro är ledig så får man väl dra någon typ av Mjällby-lans. Men att se att Mjällby klarar det Och komma femma i Allsvenskan, nu får vi se hur det går i år för dem. Men med en så pass stor trupp som har kopplingar till Listerlandet, då pratar vi ännu färre spelare att välja mellan. Ännu färre resurser. Och då man ser att det går och det klarar sig och de nästan själva krigar för att vara Listerlandets landslag. Då känner man någonstans att fan, Söderfanan med Hammarby-produkter, om den hade burit så är det en annan känsla kring det.
Är det, om man kollar på truppen nu, är det bara Oliver Dovin och Aymar Kjær som är Stockholmskillar? Fylls de av Anna kanske? Men han räknas ju knappt alltså.
Det vet jag faktiskt inte, men annars tror jag att det är så, ja.
Det är ju en ganska stor skillnad om man tänker på liksom då, ja, AIK.
Absolut.
Så jag förstår,
vi är fler från Helsingborg som är fostrade i Helsingborg än vad vi har från Stockholm.
Är man rustade för att man ska vara topp tre?
Ja, man skulle ju kriga in i kaklet om ett guld förra året. Men jag tycker verkligen med David Akam, Selmani och Fjolosson så är vi ju en bättre trupp.
Det är en liten liksom så här toppstridsrustning igen som man gillar, tycker jag. Nu väntar vi ju bara. Det har ju spelats lite matcher i helgen. Och det är ju alltid kul att få se nyförvärv och sådär. Men nu väntar man ju på att Bayern ska komma igång och spela onsdag, va? Mot BP eller Vasalund eller Akropolis, som alla Stockholmslagar. Det ser inte heller ut att bli Paulsen i Hammarby, som jag snackat lite om. Utan han, Jesper Jansson där, har ju varit ganska tydlig på att man har följt honom länge, men det verkar inte som att det blir Hammarby för Björn Paulsen. Och då undrar jag, hur går det med swishningen?
Ja, undrar var de landar.
Ja,
de är strax över 300 lax, tror jag.
Ja, precis.
Men nej, det är ju ett mittbacksalternativ som ska flytta på sig, som redan finns i truppen, för att Paulsens ska få plats helt enkelt. Och en för att Tim Söderströms kontrakt som löpte ut om 6 månader och att han fortsätter i Maritimo på Madeira istället. Det öppnar ju inte upp för en Björn Paulsen. Det öppnar snarare upp för en renodlar ytterback. Sen ska vi kunna säga att Björn Paulsen har spelat högerback, men det känns långsökt att plocka in Björn Paulsen som ett högerbacksalternativ till Sandberg och sen ändå spela honom som mittback och rucka på dem. Nej, det känns lite för långsökt.
Men alla de här spelarna som är i Bayerns trupp, de är yngre. Är det ingen som kan konkurrensutsätta Sandberg där av dem?
Inte vad jag... Det lilla man fick se av Axel Sjöberg, så tycker jag inte att han gör det. Och övriga, vi har sett Mats Fenger vikariera som högerback när det har behövts, och det är väl det vi kommer fortsätta se, antar jag. Men jag hade gärna sett ett högerbacksalternativ in i det här laget.
Vi tar oss vidare till Norrköping, där det blev officiellt att den gode Linus Hallenius bryter med klubben. Och man blir ju lite så här, vi blev blåsta på konfekten här. Det var liksom... Det skulle vara han tillsammans med Totte Nyman som ledde Norrköping till ett guld, tänkte man, när han värvades. Nu är det snarare så att det kanske är en av de sämsta värvningarna Norrköping gjort på väldigt, väldigt länge, sett till vilken spelare det är.
Ja, det blir ju så. Kom skadad och lite sjuk och kom inte in i hela svängen, och sen allt som blåste runt omkring, och att han ändå öppnar upp för att han tycker att det var väldigt tufft beslut att bryta. Men att han vill ge sin familj alla förutsättningar att trivas. Och de landade väl inte helt väl ut. Han försökte i Norrköping, men de hittade inte rätt. Och nu går liksom skeppet hem mot Sundsvall istället, och han har kritat på ett 2-årskontrakt där uppe. Men det är ju tråkigt. Han har ju så pass mycket kvalitet som man kände att han skulle kunna göra en väldigt, väldigt bra tid i Norrköping. Sen öppnar ju ändå Norling upp och säger att han försökte och att han verkligen ville ha honom kvar. Men att han inte ville helt enkelt. Så att det pågick ju någon övertalningskampanj och ändå försöka få honom och köra en säsong, testa vingarna. Vi kommer att släppa det fram om det går, men han vill inte. Och det är tråkigt.
En ganska tunn trupp om man då jämför med till exempel Malmö och Hammarby som har 31 och 34 spelare, medan Norrköping står på 23 spelare. Det behöver ju komma in en del nyförvärv, och då tycker jag också kanske rent in i startelvan. För det man har, det är ju såklart mycket talang i form av ja, men framförallt Isak Bergman Johannesson, men vi snackade en hel del om Ishak Abdulrazak förra året. Manasse Kusse fick visa sig, Sead Haksabanovic såklart, och vi har ju fått in Finnur Thomas Palmason, bara 19 år, och Kalle Björk i anfallet fick ju spela en del i Sylvia förra året, men vad tyckte jag såg fin ut på försäsongen och i kuppen och sådär. Och även Lukas Lima, det är många liksom spelare mellan 21 och 18. Det
kan bli en väldigt ung elva.
Ja, och om man kollar på liksom rutinen då är det Oskar Jansson i mål som känns given. Han är 30. Sen har vi Kristoffer Telo. Ja, där har ju snackats om vänsterbacksplatsen som då ska vara en wingback. Och det är väl snarare Adama Fofana man går för. Nu är det inte officiellt än, nu det kanske blir idag. Men han är ju 21 tror jag. Då har man ingen i backlinjen som är liksom över 25 som startar. Utan på ett mittfält har vi också då Alexander Fransson som är äldst, som är 26. Sen har vi Mike Sema, absolut, han är 32, men han kommer, jag tror inte han kommer ta en startplats. Och sen då Kristoffer Nyman som är 28. Så det är väldigt, väldigt ung trupp skulle jag säga. Jag skulle vilja ha in rutin i Norrköping nu.
Sen kommer de ju efter hela stormen har lagt sig och säsongen dras igång, så kommer de vara ett ungt, hungrigt men stabilt Norling-lag.
Ja, men om man lyssnar på vad till exempel Sead Haksabanovic sa förra året, så var det så här, men vi spelar alldeles för mycket unga spelare, det är därför vi är där vi är. Vi behöver ha rutin. Det var så man läste mellan raderna tycker jag, för att liksom gå för det där guldet på riktigt. Och ser man vilka man har tappat då med Dagerstål, Pettersson, Tern, men Hallenius, Erik Smitt, Lauritsen, Almqvist. Alltså det är ju...
Men jag tittar inte på Norrköping och tänker att de kommer kunna gå för guld det här året. Så det är snarare en förväntning på att de ska kunna slåss om en topp 5, topp 4 placering och kommer nog klara det.
Men är man i den sfären och får liksom rätt träff, då kan man ju faktiskt ta guld. Så är det ju allsvenskan. Det har vi sett flera gånger, Norrköping har gjort det. Därför tycker jag att så här, men man har en så pass ung och spännande trupp med många bra spelare som kan ta nästa kliv, som var med förra året, men att det behöver komma in rutin, sådana som liksom levererar varje match, varje dag på träning. För annars så får de ju tufft, och Norling är ju där av en orsak. Han ska spela shape, han ska spela 3-5-2 eller 5-3-2 eller vad det kommer vara, och vinna guld. Det är den enda målsättningen han har såklart.
Mm. Och nu jobbar de på att försöka lösa Marco Lund lite tidigare. Han skulle inte komma förrän i sommar. Det kanske löser sig på mittbacksidan. Men vi får se hur det kommer bli framåt. Men onekligen väldigt många spelare ut och väldigt många spelare in kommer det bli. Och frågan är om det inte blir ett ombyggnadsår där de kommer ha höjd. Kommer vinna matchen med 4-0 och se ut som världsmästare. Och sen kommer de torska 1-2 krampaktigt på bortaplan, och så kommer man undra vad det är som händer.
I IFK Göteborg så slog det ner en bomb i förra veckan, och där så vill jag puffa lite för våran minibibel som vi har på Patreon. Vi har ju rullat igång våra minibiblar där vi snackar med en supporter och sen profilerad sådan. Den här gången var det BB Pods, Patrik Lindberg, som vi pratade med. Och sen med sportchef Pontus Farnerud. Och Göteborgs är ju publicerad och vi har även publicerat Mjällbys. Men in och lyssna på det. In och bli patrons. Vi har fortfarande det här erbjudandet om att man kan få 2 månader gratis om man signar upp sig på ett helt år. Jäkligt kul att se att många har gjort det. Annars gå in och bli mittfältsmotorer för att få ett silly season avsnitt plus minibiblarna varje dag för 10 euro per månad. Det är fan 1,5 bärs i de här tiderna. Mm. Och nu när man inte kan gå ut så mycket och roa sig, så gör verkligen det. Diska, spring, vad ni än gör. Idag ska vi snacka med Bosse Andersson och Axel Kjell. Mm. Så de kommer komma ut i veckan. Men om vi då ska hoppa till vad han sa och inte spoila för mycket.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men man är väldigt på det klara att Sigthorsson användes fel i AIK. Vi kommer använda honom rätt.
Ja, och det är ju verkligen upp för alla. Står ju med hakan nere och tänker, ja, det får ni gärna liksom bevisa med den här värvningen. För att vad vi sett i AIK av Kolbein är ju knappt någonting. Ja, sen får vi lita på historiken och titta i statistiken att ja, visst kan han göra mål och visst har han varit ute i olika europeiska klubbar och gjort det, men det är ju mycket som ska till för att det här ska verkligen kännas bra. Men Pontus Farnerud är helt inställd på att de kommer få ut hans rätta. Han kommer spela sin lite annorlunda position och då tänker man, okej, okay, hur stor rullar hans idé, vem ska han spela bredvid, ska de inte köra det lyckosamma med Robin Söder som ensam och jobba mer yttrar och komma till det där kombinationsspelet. Kanske blir 2 anfallare, väldigt renodlat 4-2. Vi får se hur det kommer bli helt enkelt, men ingen kan ju känna sig 100% säker på att Kolbein Sigthorsson är det perfekta värvningen för IFK Göteborg. Det är många liksom frågetecken som ska rätas ut.
Det man kan vara på det tydliga med och klara med är ju att hans läkare jobbar med IFK Göteborg och han har bra koll på Kolbeins skadehistorik, så att får han ordning på honom ordentligt så är det såklart en högklassig anfallare som har gjort väldigt många mål för Island och spelat i väldigt många bra klubbar. På onsdag så kommer ju vi släppa här i podden avsnittet med Patrik Ekwall. Bra på många sätt. Han berättar om tuffa tiden privat med sin fru Hanna som är cancersjuk, men också såklart väldigt mycket fotboll. Och det jag fastnade för var att han var otroligt arg på att Emil Holm lämnar Göteborg för danska Sønderjyske. 20-åringen som säger att det var han som ville lämna, som tycker att det är kul med en ny utmaning och att målet är såklart att få mer speltid. Jag tycker ju att det är katastrof att man släpper en så fin talang till Danmark istället för att han ska göra jäkligt bra i Göteborg. Enligt Ekstrabladet så betalar den danska klubben någonstans mellan runt 2,9 miljoner kronor för spelaren. Det är för lite tycker jag för en så stor talang. Vad tycker du?
Ja, verkligen. Av det man har sett så skulle han absolut kunna gå för betydligt mer med en ordinarie säsong i ryggen. Och det känns lite som att är det hit som Göteborg är på väg med deras värvningar. De värvar även in Kevin Jakob som bröt sitt kontrakt med Häcken. Har varit lite skadad sen nu, spelat Utsikten, och man känner okej, okay, Kevin Jakob in, Sigthorsson in, Emil Holm ut. Och Twitter-spridningen som ändå har varit att ja, det intensifieras. En vecka så är det lågt kring Marcus Berg och Oscar Wendt. En vecka så är det lite mer hett igen. Och är det de två namnen som ska komma in, då känner man så här, vad är Göteborg på väg om 2 år? Vad är de på väg om 3 år? Vad är det de har rustat för det här året? Är det att rusta för att slåss om topplaceringar, eller ska man bygga laget stabilt över tid? Då tänker jag att man måste få ut mer pengar för en spelare som Emil Holm. Och då blir det märkligt. Jag känner inte riktigt att allting känns som på en inslagen väg och att alla pratar samma språk i Göteborg. Utan det känns lite splittrat, måste jag säga, när jag ser värvningarna och när jag ser vilka spelare som är inne ut. Sen är det inte dåliga fotbollsspelare i något av hållen. Men jag ser inte den där tydliga, raka linjen som man önskar göra från en klubb.
I Göteborg så skrivs de via GT att prislappen på Ajesh är 2,5 miljoner och att AIK ska vara intresserade. Och då tänkte jag igår så här, ska AIK och Göteborg liksom göra en switch här? Nu blir det inte en övergångssumma i och med att AIK inte valde för länge med Sigthorsson, det vet jag. Men det blir lite som att man, ska man byta två petade spelare med varandra? Jag vet inte, jag är ju inget stort fan av Ajesh, det vet ni som lyssnar på det här. Jätteduktiga mot en, sämre poängspelare, i alla fall senaste tiden. Gjorde det bra i Östersund, det vet alla. Men jag tycker att båda de här övergången någonstans andas att man inte riktigt har koll på vart man är på väg någonstans.
Mm. Men sen så vet AIK vi kraftigt dementerade att de skulle värva Ajesh.
Ja, det är, jag har inte läst att det var en kraftig dementi, för de brukar ju aldrig liksom kommentera övergångar eller spekulationer, tror jag att det brukar vara Henrik Jirelius standardsvar. Men att det ryktas kring honom, det, jag hoppas verkligen inte för AIKs skull att man tar Ajesh.
Det är Fotboll Direkts rubrik i alla fall.
Okej.
Kraftig dementi, kan inte bli AIK. Att han avskrivs.
Men är det Jurelius som säger det? Det är svårt att säga att det är.
Nej, det tror jag inte heller. Men det kändes verkligen som att den kom upp, som att det inte var ett alternativ överhuvudtaget.
Ja, sen är ju 2,5 miljoner, det är betydligt mindre än vad man köpte honom för. Om man ska komma tillbaka till det. KK-affären, ingen bra affär för IFK Göteborg. Nu verkar det som att Ajesh, som är en av de dyraste värvningarna de har gjort på senare år, inte heller kommer bli en bra affär för IFK Göteborg. Och vem plockar man in då? Jo, man plockar in en Sigthorsson som ROI:n på honom kommer ju vara väldigt låg. Medan man säljer Emil Holm för 2,9 miljoner som jag tror man hade kunnat sälja mycket mer för om man har behållit honom i en trupp. Men därifrån så tar vi oss direkt in i AIK, och det absolut senaste är att AIK på sin egen hemsida går ut och säger att man pratar med Groningen om en övergång för Paulus Abraham, och det är ju sällan AIK går ut och kommenterar någonting före det är klart, att man bekräftar en pågående förhandling. Ja, det är intressant tycker jag.
Verkligen. Sen tänkte man ju att fan, det skulle vara spännande klubbar i Serie A och liknande, men det kommer att bli nederländska. Jag vet inte vilken, spelar ingen roll va, Holland, Nederländerna, skitsamma. FC Groningen för honom. Det är väl ett bra steg efter den säsongen som blev. Hade det varit det där andra skjutet, då hade det kanske varit Serie A och Fiorentina som det pratades om och liknande. Men jag tror att han kommer att explodera i holländsk fotboll.
På AIKs hemsida står det så här: detta pressmeddelande är en följd av Finansinspektionens insiderinformation och därmed en del av regelverk, av det regelverk som AIK Fotboll AB som börsnoterat bolag lyder under. Så det är intressant att de behöver informera om sånt här på hemsidan så fort de förhandlar med en klubb. Och ja, det är lite skillnad mot andra klubbar som inte är börsnoterade.
Ja.
En annan som ser ut att stanna är ju Erik Karl, som man kanske trodde skulle vara den som lämnade, och att, på grund av att han hade en betydligt bättre säsong än vad Abraham hade, som hade en lite svagare höst. Mm. Tydligt här är väl att Groningen ser den stora potentialen i Abraham, och att han har ju scoutats tidigare av holländska klubbar och var nära att gå dit. Jag vet att budet var större från Holland när han lämnade BP Abraham, men han landade AIK ändå. Viktigt för AIK ekonomiskt sett att man säljer någon av de här, så att man kan börja värva, om man har haft en ansträngd ekonomi. Det snackas framförallt om Richmond Boyacke, som just nu spelar, eller som tidigare spelade ska jag säga, i serbiska Röda Stjärnan. Bara 28 år, anfallare från Ghana med förflutet i Juventus. Mm. Det är Ghana Soccernet som skriver det här. Vad har du för känsla kring 28-åringen som även har representerat Atalanta, Sao Paulo, för att nämna några?
Till att börja med så tänker jag att fan, 20-25 miljoner för Paulus Abraham. Man trodde att det skulle kunna bli mer. Det måste man ju ändå säga.
Ja, men det är, man är lite så Isak Blind tycker jag. Och sen nu med en ny värld, pandemin.
Ja, ny värld absolut, men det är ju inte just alls att det är till holländska ligan. Jag tror de har ju inte så mycket mer pengar än det här.
Nej, men jag tror också att det var, jag såg Osynliga Handen på Twitter skrev att i januarifönstret så är det 40% av förra årets volym motsvarande dagar som det har handlats för. Alla världens klubbar hittills alltså omsatt 260 miljoner euro i januari, och det är alltså bara 40% av förra året. Så att klubbarna inte har lika mycket pengar, det är ju ändå tydligt.
Ja. Men att Richmond Boyacke, att det känns som en Boyacke, ja, att han är precis en sån spelare som går kontraktslös, intresserar väldigt många klubbar, har ett bra CV, och då tänker man att ja, en sån kan väl inte landa i Allsvenskan. Jo, men den kanske kan efter ett sånt här år. Men om det även är Al-Nassr och turkiska Fenerbahçe som finns som alternativ lite i Championship och sådär, då kanske AIK till slut får det tufft. Men spännande om han landar. 28 år, det känns som en bra målskytt för AIK.
Ja, men verkligen. Det känns som att det är också en så här klassiskt, nu går vi in och youtubar Richmond och ser hur bra han är egentligen. Men 28-åring som ändå har gjort landskamper för Ghana och som har representerat så fina klubbar, det är klart att det är en väldigt bra spelare, alltså som ska måttmätt om han får vara helt skadefri. AIK bekräftar också att Josef Bangala, 15-årigt jättelöfte, lämnar AIK för italienska klubben Parma.
Jajamän.
Och det är direkt då från akademin som han släpps. Och det har vi ju varit inne på. Man är nere i allt lägre åldrar och värvar spelare.
Så är det verkligen. Och att alla de nyheterna nu liksom kommer ut i sådana här poddar och kommer ut i media på ett helt annat sätt än att det kanske var en liten lokaltidningsnotis för att någon liten Trelleborgsgrabb skulle åka ner och ungdomsspela, som det kallades för ett tag sedan.
Från AIK till Djurgården, där Djurgården uppges vara intresserade fortfarande då av Nils Fröling, som också har uttalat sig den här gången och säger att det är roligt att de är intresserade. Det är en stor klubb. Att han går ut och kommenterar uppgifterna så här, vad känner du kring det?
Nej, men det har varit mycket snack, man vet en säsong, mycket skadad, blev inte så många matcher, det börjar liksom ryckas i honom ändå, och att han ska gå till slut, så svarar han väl att helt enkelt att det är intressant, men det hade han väl gjort av alla klubbar som är större än Kalmar, tror jag. Men vad tycker du själv, bör man gå för Fröling?
Alltså jag gillar ju Fröling ur ett fotbollsmässigt perspektiv när han är skadefri, såklart. Nu hade han ett svårt 2020 med mycket skador, men av det jag sett honom på plan så är det ju liksom en spelare med en otrolig speed. Det man behöver om man ska ta ett steg utomlands, ett fint skott, Känns som att han har rätt inställning också. Det är en Stockholmskille från början som har valde att åka ner och gå gymnasium åt Vidaberg och sen landat i Kalmar för att han kände att han behövde det. Han kanske kände sig redo att flytta tillbaka till Stockholm. Får man ordning på kroppen och man får dem för en rimlig summa, så tycker jag att Nils Fröling hade passat jättebra i det nya spelsättet som Djurgården kör nu. Man spelar ju 4-3-3 numera. Man släpper 4-2-3-1 vad det verkar. Jag kollade på första träningsmatchen här i helgen där man slog Akropolis i på Grimsta. Det som
var en, Grimsta.
Ja, det som var det stora avtrycket, det var ju såklart det blev mycket mål och sådär. Men det var ju, man tänkte ju mycket på Jonas Dahlqvist som satt där och frös ordentligt.
Varför var han där ens?
Nej, men det är ju på plats kommentering på många nu.
Kan sitta framför en skärm bara.
Ja, fast det blir ju inte samma sak. Man ser ju inte hela spelet och sådär. Så att, nej, men jag tycker,
det är en träningsmatch. Däremot har vi för krav på träningsmatcher.
Däremot så tycker man väl att de kunde ha byggt ett bås, eller att man inte har ett bås på Grimsta. Det är väl det som är det konstiga. Men det som lämnade ett stort avtryck för mig från den matchen, det var ju att många av de unga spelarna gjorde det väldigt bra. Och det verkar passa liksom Djurgårdens trupp på något sätt nu. En som stack ut rejält var ju Hampus Findell bland annat, med 2 mål. Och det såg ut som en ung Karlström som hade lagt på sig lite mer, var lite bättre i liksom sitt närkampsspel, har ju sedan tidigare en väldigt fin passningsfot och jobbar över en större radie. Jag tror att det var Tolle som var som sa det till oss i någon intervju, att Findell innan han blev utnålad till Dalkurd förra året, allting bara gick i samma takt. Det var liksom en tvåtaktad traktor som bara tuffade fram. Nu var det mycket större arbetsradie, mycket klokare beslut. Och det man ska komma ihåg med Findell, han är ju född 2000, så han fyller ju 21 i sommar och bara 20 nu. Och sitter på sitt sista år här. Så att Djurgården har många spelare i många unga spelare i truppen som gjorde det väldigt bra i den här matchen. Leo Kornik var ju jättebra, både på högerkanten och vänsterkanten som ytterback. Att man plockar honom, men det hoppas att han får en bra utveckling. Det Djurgården skulle behöva är ju mittbackar. Man fick Isak Hien skadad, drog baksida lår efter typ 35 minuter. Man fick spela med Melker Jonsson tillsammans med Une Larsson. Det var väl kanske inte riktigt meningen, även om Melker gjorde bra mot Akropolis som kom femma förra säsongen. Så att det, jag känner väl att så här, men Djurgården behöver minst en målvakt såklart, och ryssen kommer väl snart, Alexander Vasiutin. Men man behöver också någon mittback om det ska vara så här mycket skador, och ingen vet ju vad som händer med Erik Berg, om han kommer klara av att spela det här året eller inte.
Så är det.
Till Häcken och breaking news här i helgen, Dalio Irandusts övergång till Toulouse spricker, säger Häckens sportchef. Han bekräftar att det inte blir några affär, och det verkar som att det är den här höftskadan som han drog på sig som gör att många klubbar drar åt sig inte intresserade längre. Vad känner du kring hela den affären?
Ja, att det är väldigt tråkigt för Dalio Irandust. Jag har förespråkat hans kvaliteter länge och att han borde i flera fönster. Jag har ju verkligen undrat varför han har varit kvar i Allsvenskan ibland. Han har ju otroligt mycket allsvensk rutin och ändå bara 22 år gammal. Så kände man att så fan vad man unnade honom det där utlandsäventyret och testa vingarna i Toulouse. Men tråkigt då om det är en höftskada som ska sätta stopp för honom. För när han spelar så är han ju grym.
Och i helgen blev det ju också klart det jag lyfte upp för några veckor sedan här och sa att Martin Olsson, ja, det är en bra värvning för Häcken. Och sen så landade han där till slut, skrev ett 2-årskontrakt över säsongen 2022. Han är 32, ska ta en plats i EM-truppen här, tror jag han siktar på. Det här är ju ett kanon nyförvärv för Häcken. En av Sveriges bästa vänsterbackar, bara rätt in i allsvenskans
bästa. Om Mirandust är kvar, Martin Olsson kommer in, Jeremejeff kommer in, de skeppar Söderlund, kanske får lite snurr på Tominen. Gustav Berggren har blivit ett år äldre, Friberg kvar. Alltså nu känns det så här, när ska de hota om guldet då? Alltså när ska de orka hela vägen in?
För
när
nu har en hel målvakt.
Ja, men alltså någon kommer ju tillbaka och kommer vara bra liksom. För nu känns det som att de har en riktigt fin trupp. Stabil, ja, på alla liksom. Den är 4,5 plus rakt igenom.
Ja, det är väl ett, kan jag tycka, att man har varit, tidigare varit ett anfallsinriktat lag med många, många, många bra spelare framåt, gjort mycket mål. Nu är det riktat bakåt lite mer, och man har en väldigt stabil defensiv. Det kanske är den där offensiva spetsen som är Jeremejeff som gör att man blir helt avgörande. Men jag kan fortfarande sakna någon som liksom är som Friberg på mittfältet när Friberg inte spelar. Det är väl det enda. Och lite mer jävlar anamma, lite mer det här icke-snälla laget. De får värva Simon Strand helt enkelt.
Verkligen inte.
Han skriver på nytt här precis.
Men Martin Olsson och Ekpolo på kanterna. Det är Toivio, Rasmus Lindgren på backen. Det ser ju vrålstabilt ut. Abrahamsson hinner komma tillbaka. Väldigt bra målvakt. Jeremejeff på topp och mycket, många bra mittfältare som har kreativitet och en väldigt stor ungdomlighet kring det där. Det där borde vara en topp 3-placering.
För som du säger så lämnar ju det officiellt att Alexander Söderlund är klar för turkiska Rizespor, och det finns uppgifter om att mittbackstalangen Emin Hasic är klar för Lecce. Så truppbygget börjar ju ändå sätta sig här för den gode Martin Eriksson.
Och vilket första fönster han gör.
Ja, nej, men verkligen. Vi ska till minibibeln då med Häcken. Kanske att vi får in det den här veckan. De känns ändå heta. Så får vi väl bara snacka med honom. Vad blir målet nu att man går för guld? Därifrån är det inte långt till Elfsborg. Elfsborg som... Ja, men delvis har värvat Ishizaki in på försäljning och marknadsavdelningen. Men man har också värvat André Römer från Randers, 27-årig mittfältare som spelat 84 tävlingsmatcher för dem. Då lagkaptenen Sivert Heltner Nilsen släpptes till belgiska mörket och Vaslan Bereven.
Han kändes välscoutad, Römer, i och med att det redan tidigt kom ut.
Är det 200 timmar?
Ja, förmodligen. Men att det redan tidigt kom ut att är Helten Nilsen ut, då är det den här profilen vi vill ha in. Då vill vi ha in Randers mittfältaren, 27-årig. Så då kommer det kommer vara en rak switch. Jag tror Römer kommer gå rakt in i Hjälvan och ta Helten Nilsens plats, för de har liknande profil. Men sen kom det ju upp att Gustav Henriksson, det var inte den mittbacken man trodde skulle bli såld från Elfsborg efter förra säsongen. Efter Josef Okomo och Leo Väisänens supersäsong. Utan då var det istället Gustav Henriksson, U21-spelaren. Gick upp och gjorde 2 mål någon match, va?
Ja, stämmer.
Och att han ska gå till österrikiska Wolfsberger.
Som är i 16-delsfinal, tror jag, mot Tottenham. En riktig skräll i Europa League.
Mm. De har varit lite av en uppstickarlag. Spännande, men och Wagner på Aftonbladet säger att summan lär ligga kring ungefär 5 miljoner kronor, och då känner man fan, de jobbar på bra nu Elfsborg.
Verkligen.
Fina, något namn in till kanske, men fint jobb så här långt.
Nej, men de bygger truppen långsiktigt. Römer tycker det är helt rätt, liksom stor talang som var i mittgyllan och gjorde det väldigt bra där. Och sen så kanske han inte tog det där sista klivet ut som han trodde, utan han hamnade i Odense och sen i Randers. Men en väldigt bra spelare enligt alla rapporter. Och numera så går man ju stenhårt på Jimmy Thelins scoutingar. De faller ju mer och mer rätt ut. Och att man också då får 5 miljoner för Gustav Henriksson, som bara lirade 10 matcher från start, 14 totalt förra året, och slog sig in i U21-landslaget. Ja, men det är liksom hatten av för Elfsborgs jobb. De gör det sjukt bra just nu. Dock lite orolig för tappet av Sive Heltny Nilsen. Han var väl.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Väldigt, väldigt bra förra året. En av Allsvenskans mest underskattade spelare, tycker jag. Som det pratades alldeles för lite om, ja, men kring när man snackade Elfsborg och Elfsborgs framgångar. I Örebro så spelades ju ett derby direkt. I första träningsmatchen så tog man emot Degerfors. Jag har sett highlights därifrån, och man vann ju med 1-0 i slutet. Kevin Walker fick ju gå in och vara lagkapten direkt. Men Degerfors tog ändå för sig. Enligt highlights-paketet så hade man väldigt mycket chanser och borde kanske gjort något mål innan. Men de behöver ju ha in en hel del i truppen fortfarande. Leta mittback, som vi vet. Det kanske blir Taha, provspelaren där från Sollentuna också, som är mittfältare slash anfallare, va?
Ja.
Men vi ska ju ringa Axel Kjell idag för minibiben, så då får vi ju fråga honom, för vi pratade ju med kubanernas David, va? Satt i styrelsen. Han hoppades ju på att kanske få tillbaka en Romain Gall, eller om
Hymmet-affären, ja, med Turkiets prickar kanske.
Ja.
Men det kommer ju behövas in en i varje lagdel. Så är det ju. I det här Örebro-laget.
I Örebro så har man just nu bara 24 spelare. Det är ungt. Vi vet att det har snackats kring Kjell om att han ska bli sportchef, så det tycker jag att vi ska prata med, kanske med honom också, hur han ser på den. Liksom. Är det ett naturligt steg för honom längre fram att bara bli sportchef och få in en tränare under sig? För just nu är han ju manager och har båda rollerna. Kalmar då, värvar från Division 1-klubben Karlstad fotboll. Lukas Röse, 20-årig ytterback. Och sportchefen Jörgen Pettersson säger att han också kan användas som yttermittfältare, och de ser en stor potential i honom och relativt snabbt kan ta kliv och börja spela allsvenskan.
Så är det.
Bra York. Passningsspel, bra fysik och teknik.
York Rafael gick ju till AFC, och då tar man hem en Kalmar-kille som är född och uppväxten i Kalmar och har stått på Fredrikskans och hejat på sitt lag, som tagit en lite längre väg än en annan väg, helt enkelt genom Division 1 i en annan stad för att landa i Kalmars A-lag. Får vi se hur han under Rydström kan ta kliv.
I Östersund händer det inte mycket, som ni vet.
De sitter borta och solar sig i Spanien.
Ja. Och man tänker så här, de har ju De har ju redan en ganska stor trupp. De har ju 29 spelare där man också på något vis lånade in någon via en samarbetsklubb som också fick följa med på det här transferfönstret. Där, yes. Men där har jag tänkt kring förra årets lite så här, som man snackade om, Blair Turgott. Han är ju bara inom situationstecken 26. Tror du att det är en sån spelare som kan ta ytterligare ett kliv och bli ännu bättre det kommande året?
Ja, det skulle han absolut kunna bli. Sen tror jag att ändå han gjorde några mål, sen skrev väl till en hel del till. Men 7 mål för en striker som gör så pass många matcher, man måste ju kliva över 10-siffran för att det ska bli klart godkänt, tycker jag. Och det enda man kan göra är att banta ner truppen, och det har man ju gjort. Den är väldigt ung fortfarande, men man har ju brytit med 4 spelare och sen skickat Isherwood till Darmstadt och fått in lite miljoner. Men tittar man på laget så är det väl Charlie Colquitt ut kanske till, men resten kommer man nog behöva försöka behålla. Annars ser jag ingen riktig stor försäljningspotential. Men sen vet man inte i fönstret vad som kommer så småningom. Det är väl Otara kanske, ytterbacken där, som kanske går. Men annars är det inte mycket som händer.
Nej, det är...
Och det kan du inte göra heller om jag missade att säga ordet transferförbud, som kanske alla redan vet.
Ja. I Sirius så spelade man ju också i helgen. Slog Gävle med 5-0. Bland annat Eckenbullet såg jag gjorde 2 mål. Och att det är alltid skönt med en bra start för en gode Niklas Bäckström där, ny coach. Man fick ju också in en provspelare i Vlasi Sinjavski. Och det är en estnisk landslagsytter som kommer från Flora. Kanske det mest framstående laget från Estland, va, som man har hört mest om ute i Europaspel. Bara 24 år och
ska kosta 1,5 miljoner att lösa. Vi får se om Sirius ändå för Sirius skull cashar upp.
Ja, men intressant att man direkt, man håller nollan även fast det är Gävle, det är väl division 1 tror jag. Man håller nollan och man gör 5 mål framåt. Det är ändå någonting. Jag hoppas för Bäckströms skull att man fortsätter på den inslagvägen. Jag tror att man spelade 4-3-3 också. Man går ifrån den här trebackslinjen, utan man kör 4-3-3. Och där även Kennedy fick lite speltid.
Du ser. Men alla luftas ju i träningsmatcherna. Det var det du pratade om, Hampus Findell. Sen när det drar igång, då spelar han inte.
Nej.
Alltså det är ju så det ser ut tyvärr.
Ja, så är det ju. I Varberg så kommer det bli klart i veckan att Adam Fofana lämnar. Har ni inte lyssnat på podden med Aziz Selmani som kommer ut i fredags, gör det. Där pratar han bland annat om Adam Fofanas spetsegenskaper. Aziz Selmani tycker att det var svårt att komma in i press på en spelare, så var det ju Adama Fofana. Och någonting Aziz Selmani är duktig på, det är just att pressa. Mjuk, fin, vek undan direkt, svår att ta bollen ifrån. Och att han presenteras för Norrköping, det ser vi som en självklarhet nu, va?
Så det är nog hända, och de har brutit med Monday Samuel. Annars händer det inte så mycket borta i Varberg just nu. En av allsvenskans yngsta trupper med sina 30 spelare dessutom. Så vi får se vad som händer vidare där.
Då ska vi säga att Stojan Lukic 41 räknas in där. Och han drar upp medelåldern rejält. Annars är det väl äldst i truppen, Joakim Lindner, 29 år. Det är någonting ändå. Men säger väl någonting om att Varberg bygger för framtiden, satsar på unga spelare, bygger ekonomi och
jobbar på den inslagna vägen. Varför förändra? Det funkar.
I Mjällby, den andra nykomlingen förra året, händer det också allt mer. Lyssnade på ditt och Birros surr med den gode Hasse Larsson. Tydlig med vad han vill in ha in, eller hur?
Ja, han jobbar inte som de andra sportcheferna riktigt och lindar in sig. Utan han säger rakt upp och ner: jag ska ha 2 mittbackar, en mittfältare och en anfallare. Och sen efter det samtalet så tänker man okej. Och så landar Neftali Mansambi från, som är fostrad i Basel och tillhör Sporting Gijón här senaste. 23-årig anfallare som kommer in och med lån och köpoption som kommer vara under hela nästa säsong. Och då tänker man, man har ingen aning. Hasse har säkert det. Han är nog förmodligen bättre än både Bergström och Moro och kommer väl lira anfallare där. Det kommer bli spännande.
Den turkiska klubben Kayserispor ser också ut att snuva mål för Hervar på Sabovic. Och undrar där om man får lite mer deg i den kassakistan som Mjällby sitter på. För man kommer behöva, tror jag, värva två mittbackar av klass. Nu snackas det om att man väljer mellan Agardius och en dansk mittback. De har inte råd med båda två, säger uppgifterna. Där tycker jag att Agardius ändå visade att han funkar i Mjällby. Fortsätt att satsa på det då.
Ja, mest av allt är väl att man vill gå på Jesper Löfgren, men det kanske är det än dyrare alternativet.
Jag tror att Löfgren ändå känner att han är redo att ta nästa steg. Han gjorde det väldigt bra i Mjällby förra året. Han är tillhör Brann. Han skulle kunna platsa i en större klubb, få en bättre lön och också ta nästa steg. Så att det känns som en förlorad mittback ändå i mina ögon. På mittfältet är det ju otroligt viktigt att Andreas Blomqvist håller sig hel och kan vara den. Sabovic kanske var lite förra året, men att de måste in en till minst, det känns givet. Den andra nykomlingen, eller den ena nykomlingen ska jag säga, i år är ju Halmstad som slog Värnamo.
Jajamän.
Nyligen. Och samtidigt så har man förlängt med Joel Allansson, 28-årig mittfältare. Kanske mest känd för att han var i Göteborg ett tag och att man kände så här, ah, okej, okay, du ska till Halmstad. Kan vara så att han kommer därifrån från början, det är dålig koll på. Men han är väl tillräckligt bra för Göteborg. Det var han inte då, tyckte man. Han gjorde bra i Halmstad, tog upp Halmstad till Allsvenskan i år. Och att man nu skriver kontrakt över säsongen 2023, det är ett styrkebesked, säger Haglund. Och där är det väl bara hålla med.
Det förstår man ju. Han har lirat alla matcher utom en de senaste två säsongerna i Halmstad.
Mm.
Så det där är ju någon man tror stenhårt på. Han är ju jätteordinarie i det där laget.
Ja, och det är ju bra att man har honom på planen för att ja, men sett till att Svedberg där drog korsbandet i första träningsmatchen också. En annan duktig mittfältare i Halmstad, ett av de bästa för säsongen. Då är det bra med lite kontinuitet. Man testar också den granska ytterbacken på högerbacken ska jag säga, Phil Ofosu Aye. Och ja, det är ju spel provspelstider här. Han är faktiskt 29 år och har meriter från Tyskland och England. Och han ska spela träningsmatch mot Falkenberg. Det kanske var Falkenberg man slog med 4-2 det här senast. Jag såg att både, ja, men jag tror att Adam Bergmark Wiberg och Edison Lucifer gjorde mål för Falkenberg.
Det kan det vara.
Men att man vann, jag ska kolla det lite snabbt.
Undrar om han har samma inställning som, vem var det som sa det? Var det Ajda Revic som sa, inte fan kommer jag provtränar?
Exakt, så var det.
Men högerbacken kämpar på i Halmstad. Men de behöver ju in en hel del namn till.
Ja.
Framförallt på skadan, som du sa, på Svedberg. Men bara enda 21 spelare behöver i alla fall upp mot 25 så att de kan känna sig säkra med alla oförutsättbara saker som alltid händer över en säsong.
Ja, yes, det stämmer. Man slog Falkenberg med 4-2. Och därifrån är det då ändå en bit, kanske geografiskt, men inte så långt, i och med att Degerfors också gick upp till Allsvenskan. Och återigen
så är det
Tinder som breakar en övergång då Axel Lindahl uppenbarligen inte lärde sig av Vecchia, utan
glömde att slå platstjänster, eller vad heter det?
Ja, exakt. Kanske inte ska slå på Tinder överhuvudtaget förrän det är klart. Han landar i norska Bodø/Glimt.
Ja, det lilla samhället. Han kanske ville bara sondera terrängen, jag vet inte. Men 25 år, ett mål, 8 assist på 30 matcher i Superettan förra året. Det är någonting som borde glimt ser i den 25-åriga mittfältaren, ytten, och se om han kan passa in i laget. Så det blir spännande att se om han kan ta klivet där med ett succélaget Bodø Glimt.
Ja, i Bibeln med Mjällby så avslöjade Douglas Nordenbelt där, Mjällbypodden, att Joel Nilsson hade tackat nej till Bodø Glimt.
Mm, så var det.
Det är ju någonting också. Någon som tackar jag uppenbarligen är Axel. Otroligt märkligt tycker jag. Varför vill man inte gå till Nordens bästa lag förra året?
Jag vet inte, man vill inte bo i det där lilla hålan högt upp i Norge.
Trivs så jävla bra på Listerlandet.
Ja.
Vi avslutar med att Pierre Bengtsson uppges vilja lämna FC Köpenhamn. Och det är ju en svensk landslagsvänsterback. Som tidigare varit i AIK, men är väl från Örebro, tror jag, från början.
Mm.
Finns det någon klubb som ska ta honom, tycker du?
Ja, det är väl om AIK vill gå för honom.
Man har ju 81 redan, tycker jag, där.
Ja, med Karl ut. Stabilitet. Men det kanske blir en för mycket, över 30, liknande Fax som Lustig och Sebastian Larsson, även om Rasmus Svensson har snäppet under de två. De har lite högre meriter.
Malmö har väl bara en vänsterback egentligen i Knudsen, som är i riktigt bra klass.
Ja, de väl kunnat förlängt med Safari, tänkte jag säga. Men nej, det tror jag inte heller.
Man ska jämföra Erik Larsson och Felix Bejlmo på andra sidan. Två riktigt bra högerbackar. Bara Knudsen. Får man en skada på vänsterbacken där.
Så du tänker att han bara byter klubb och kan bo kvar i sitt Köpenhamn?
Ja, så kan det vara. Han kan ju säkert också flytta.
Man flyttar inte till Malmö om man bor i Köpenhamn. Köpenhamn är ju 1000 gånger bättre än Malmö.
Jag vet inte.
500,
jag tror att Malmö vill att han bor i Malmö.
Han tar Köpenhamn-bussen bara. De har ju dansk bussen.
Vi kan säga att du hade gjort det.
Ja, 100%.
Ja. Vi stänger väl butiken där. Jag sitter och uppdaterar.
Men jag vill ha hem Pia Bengtsson till Allsvenskan. Så kan jag säga.
Sitter uppdaterad frenetiskt för att se om det har kommit någon mer breaking news. Det kommer det göra. Ser Disco bland annat skriva att han har fler på G under dagen. Det kommer vi prata om imorgon och hela veckan. För ni får ju ett silly season-avsnitt varje dag på Patreon. Gå in, ni kan göra det i avsnittsbeskrivningen på poddappen. Gör det om ni vill ha ännu mer. Och sjukt kul att se att så många har anslutit sen vi drog igång det. Det är ju varit rusning. Fantastiskt. Vi kommer tillbaka i veckan med flera gäster. Närmast är Patrik Ekwall på onsdag.
Jajamän.
Vi säger tack och hej. Ciao.
Ciao.